Vår resa börjar nu närma sig sitt slut. Men vi har en mycket viktig plats att besöka ytterligare. Det är Husaby, som är punkt 10 på kartan. För att komma dit tar vi vägen upp över Högkullen på Kinnekulle. Detta säregna platåberg med sin stolta siluett som syns på mils avstånd. Från Högkullen far vi ner på andra sidan Kinnekulle. Här vid foten av berget ruvar Husaby på sin historia.
När vi nu vandrar vidare på vår upptäcktsfärd, då gäller det verkligen att ha ögonen med sig. Ty vackrare platser än vi nu får skåda på det mångomsjungna berget, ja, det är svårt att hitta. Blomsterprakten är överväldigande. Bergsformationerna är unika. Panoramerna ut över Vänern ända bort till Dalslandshållet glömmer man aldrig. Ja, till och med djurlivet är imponerande. Det skulle inte alls förvåna om en eller annan älg korsar vår väg innan vi nått upp till Högkullen. Ja, nu är vi uppe på Högkullen i alla fall. Och där här, precis här, här stod också Linné på sin resa. Och här blev han så omtumlad över vad han såg att jag vågar påstå att han, den store, ja den största av alla, han såg mer än han kunde se. Han påstår nämligen att på öster sida, det är häråt, syntes vid pass 40 kyrkor. Och det måste jag ju bestämt förneka förstås. Det finns ingen möjlighet att se så många på en gång. Men man måste alltid tolka Linné till det bästa. Han kanske helt enkelt med sitt påstående ville ha sagt att nedanför våra fötter ligger kyrkorna tätt i dessa trakter. Och då är det ju klart, då har han ju rätt igen, den store Linné. Nu ska vi alltså ta oss ned för berget åt sydsidan. Och då ska vi gå sakta genom skogsdungar och över öppna fält. Ty för varje steg vi tar så närmar vi oss Sveriges hjärtpunkt. Som det åtminstone var för oss alla då vi var små och satt i skolbänken och hörde vår första fröken berätta om Olof Skötkonung och den helige Sigfrid. Och om källan med det klara vattnet och så vidare. Och nu händer det något. Hör klockklangen från Husaby kyrka, hur den går ut över bygden, precis som den gjort i snart 1000 år. Det ringer till bön ute i Husaby, kring nejden det höres så vida. Det ringer, Guds nåd är var morgon ny, för den som förstår att förbida. Tänk, jag vet inte vad det kommer sig, men för mig har det blivit så att ingen musik av vad slag det vara må, inga overtyrer, inga symfonier, inga minuetter är skönare att lyssna till än hembygdens kyrkklockor. Tänk er en ljuvlig sommarsöndag, en stilla förmiddag ute i skogen, då fåglarna jublar över att finnas till, då bäck pålar och allt i naturen väcker sin nytt liv, att då få höra klockklangen från sockenkyrkan ringa ut sitt budskap till allt folket, och då veta att samma budskap har också far och farfar hört, där de med mössan i hand så som seden var lyssnat till samma klockor. Med andakt i våra sinnen vandrar vi alltså nu in i den bygd där händelsen inträffade en gång. Händelsen som kom att förändra hela vårt tänkesätt till och om livet. Ja, den blev milstenen i vår historia då orden Tor och Frej hade gjort sitt och fick träda åt sidan. Ty vad som hände här i Husaby var att Vite Krist blev ledstjärnan för oss alla. Här var det alltså som Olof Skötkonung blev vårt lands första kristne konung genom att mottaga dopet i källan, där sedan 1000 sinom 1000 vandringsmän styrkt sig av det livgivande vattnet. De lärde har dock förstås ställt under debatt både platsen för dopet och årtalet. Men när jag själv hör sådant tänker jag alltid på Snorre Sturlasons ord. Gamle vise män har hållit det för sant. I skolan lärde vi ju, att Olof Skötkonung döptes i Husaby källa år 1008. Och dopet ska ha utförts av den engelske missionären, den helige Sigfrid. Hela kyrkobyggnaden här i Husaby, med allt vad den rymmer av åldriga inventarier och heliga ting, ger oss sedan liksom sambandet mellan heden tid och kristen tid. För varje steg som vi nu tar på det gravstensförsedda golvet, så det ligger gravstenar överallt här, så hör vi fädernas röst inom oss. Vi går hit fram så ska vi se någonting intressant. Allra längst fram till vänster, in till den gamla dopfunten, där har vi orsak att fråga oss vad vi står inför. Det är en liten glugg där. Ett litet kryp in i själva muren. Det kallas en ambo. Och det är helt enkelt en predikstol från allra äldsta tider. Prästen tog sig in i den där liksom bakifrån och osedd av församlingen. Till korskranket som vi har där framför, det skyddade honom från församlingsbornas blickar. Husaby kyrka är idag tämligen ensam om båda deras, både när det gäller ambon och korskranket. Sådana ting togs bort när protestantismen gjorde rent hus med katolska seder och bruk. Även de stora triumfkrucifixen togs bort. De fick inte längre hänga kvar upp i triumfbågarna. Där uppe, det ser ni, det är alltså triumfbågen. Och triumfkrucifixet är allra högst upp där. De fick inte hänga kvar där nu när protestantismen bröt in. De överflyttades till långhusets ena vägg. De hängdes alltså på en vägg så. I bästa fall, i sämsta fall så kastades de upp på kyrkvinden och var det riktigt illa så eldade man upp dem. Men här i Husaby, här blev det inte så. Här har man inte följt de nya bestämmelserna. Husaby kyrkas triumfkrucifix hänger alltjämt som ni ser kvar på sin gamla plats, allra högst upp under triumfbågen. När vi så går innanför korskranket så ser vi omedelbart till höger. Här ser vi den. Här har vi den där. Den gamla omtalade stolen, biskopsstolen, som det endast är förunnat biskopar att sitta i. Det ska vara en av landets äldsta möbler. Som sådan ställdes den ut en gång på världsutställningen i Paris. Och där och då ska en amerikan ha velat köpa den. Han var faktiskt villig att betala stolens vikt i guld. Men därav blev det intet. Man byter inte bort vare sig sin själ eller sin kyrkas innerligaste ägodelar för penningar eller penningars värde. Så där står den. Och det lilla fönstret där, här, det är litet och ynkeligt, men det har också sin historia. Om vi tittar noga så ska vi se, det är fem ansatser, eller små trappsteg om vi så vill kalla dem. Och de där de symboliserar, var och en av dem, ett av Kristi sår. Fem sår, ett i vardera foten, ett i vardera armen och ett i sidan. Genom det där fönstret delades nattvarden ut till de olyckliga som blivit utstötta ur samhällets gemenskap. De var inte värda att mottaga förlåtelsen innanför templets murar. De fick stå utanför. Ja, att sedan bygdens store son Magnus Gabriel de la Gardi har lämnat många minnen efter sig här i koret. Det ser vi vart vi än tittar liksom. Och det är ju som sig bör att han så skulle göra. Det är hans vapen och hans gemåls Maria Efrosynes. Med långsamma, begrundande steg gick vi in i denna fädernas kyrka. Med långsamma och kanske ännu mer begrundande steg lämnar vi detta tempel framför alla andra. I samma ögonblick blir vi påminda om här, just här, hur gammal och ny tid brottas med varandra. Ty omedelbart utanför kyrkdörren, där ligger de båda gravmonumentet som traditionen pekat ut ännu in i vår tid så som Olof Skötkonungs och hans drottnings Estrids gravar. Men ingen vet med säkerhet. Århundradenas gissningar lever emellertid kvar. Jag och vänner, vår vandring genom några av våra intressantaste västgötabygder är det med slut. Jag önskar att den har varit er till glädje, så att den kan inspirera er alla, oss alla och en var, till fortsatta vandringar med nya upptäckter. Ty vår bygd är rik. Den är mycket rik.